Årets sista avsnitt av Supermiljöpodden blir en blandning av aktuella frågor om flygskatt och Arktis, en tillbakablick på det gångna miljö- och klimatåret och några förhoppningar inför nästa år. I studion Vera Telemo och Ellen Palm.
Och välkommen till studion, Ellen. Hur är läget?
Det är bra, tack. Väldigt bra. Jag har testat en ny grej den här veckan.
Vad är det för något spännande?
Jag har fått låna en elcykel på ett cykelbibliotek.
Oj.
Så jag tror att det var Trafikverket som sponsrade. Och så lånar man en cykel som på ett bibliotek. Så jag skrev upp mig för några veckor sedan att så här, jag är intresserad av... De hade 4 cyklar att välja på. Så jag är intresserad av just den här cykeltypen. Hör av er när den är ledig. Som en poppisbok liksom.
Var det bara elcyklar eller var
bara
det
bara liksom? Elcyklar. Så det var lådcyklar och snabba cyklar och stadscyklar och sådär.
Fick du den allra snabbaste?
Jag fick den allra snabbaste. Och så provade jag att cykelpendla då mellan Malmö och Lund.
Vilket är typ 2 mil.
Det är strax över 2 mil dörr till dörr för mig.
Hur gick det då? Har det varit kul?
Ja, alltså jag gick hårt ut. Eller först var jag sjuk förra veckan så då blev det inget. Men jag började den här veckan med att cykla. Och då var det jättefint väder. Det är ju verkligen en aspekt liksom. Och det tar lite längre tid men inte liksom jättemycket längre tid. Så själva sträckan tar kanske en timme istället för 45-50 minuter som är...
Ja, det är ju inte mycket skillnad ändå alltså.
Men så ska man samtidigt liksom byta om och... Mm. Också när man har lite osådär, man är inte van med en cykel, massa nya konstiga lås och batterier och ladd. Ja, det var massa extra liksom, så det var inte bara själva cykeltiden.
Nej, men det där löser man ju efter ett tag. Men absolut. Hur kändes det med elcykel då? Var det läskigt?
Alltså jag tyckte att det är ju jätteroligt att cykla typ framförallt när det är ljust. Mm. På eftermiddagen när det var mörkt så var det inte så kul tycker jag. För det gick så snabbt liksom och så har man, är man ny på en cykel och sådär. Men alltså på det stora hela är det ju väldigt smidigt alltså.
Mm. Det verkar ju som man blir väldigt kär i elcyklandet. Det kan ju omvända även de mest nitiska bilisterna verkar det som. Men hur, så att man kan låna den här cykeln några veckor, vad är liksom alltså syftet med det, att bara inspirera folk
alltså,
att testa?
Alltså syftet är väl, alltså jag har tänkt då att jag vill ha en elcykel och pendla när det är vår. Liksom. Alltså december är kanske inte världens bästa cykelpendlingsmånad. Liksom.
Nej, det är det inte. Jag cykelpendlar ju, jag vet.
Men... ja, nej men så, och då en elcykel är ju superdyr liksom. Så för att man ska våga köpa en så kanske man vill veta hur det är. Och då räcker det inte att man har så här testat en cykel på butiken eller sådär. Så då får man låna en cykel i 1,5 vecka.
Det är ju skitsmart faktiskt.
Och känna liksom.
Mm. För det är ju ändå en ganska stor investering. Och det, men det är ju ja, det är väldigt roligt, man ser dem ju. Det är ju väldigt hetsigt med elcyklar när man själv är på vanlig cykel.
Ja, men och det jag var chockad över var ju så här hur... Alltså man tänker att cykelsträckan Malmö-Lund är en sån sträcka man brukar prata om. Att den är så bra liksom. Och i vissa distanser är den jättebra och rak och belyst och sådär. Och bred. Men på vissa sträckor är den ju smalare än en vanlig trottoar. Och så ska man mötas där med både gång, cykel och en och annan rullskidåkare. Liksom. Ja. Alltså det är ju helt osannolikt.
Nej,
alltså, jag vet, chockade hur dåligt det var faktiskt. Mm. På vissa ställen.
Jo, men det är faktiskt väldigt märkligt just det. Alltså, för det pratas mycket om det. Och dessutom så verkar ju folk... Alltså de har ju pratat om att de ska... Det tycker jag i och för sig är väldigt smart om de skulle göra. Men det här att de vill ha tak på cykelbanan.
Jaha.
För att det har jag tänkt väldigt mycket på. Det har inte med... Ja, men att typ... Som i Stockholm nu när jag cyklar så är det liksom... Det hemskaste, eller det värsta är ju när det är snö och is. Och det är också när det regnar på en. Mm. Och hade man haft tak, då hade man inte haft snö och inte is och inte regn.
Men man hade inte fått sol heller.
Men det hade ju varit glastak, tänker jag. Eller genomskinligt plasttak. Ja, jag vet inte. Men jag tänker också vinden till exempel. För det tänker jag ett stort på söderslätten där.
Mm. Att man, nu var det ju väldigt gött med elcykeln just där. För en dag blåste det ganska mycket och då är det ganska skönt. Då.
Mm. Ja, men det är bra. Hållbara transporter, det är väl det som kanske ska vara temat för 2016. Att ha ett litet nyårslöfte kanske med att cykla.
17, ja. Helskotta.
Ja. Ja, men jag har faktiskt också bokat lite mer hållbara transporter. För jag ska åka till Budapest med tåg.
Just det.
Mm. I januari så åker jag iväg. Och dels så har jag några... Jag tänkte att jag skulle ge några tips. För jag tänker att ändå en del... Ganska många vill gärna åka iväg över jul. Och det är ju ganska lockande att ta flyg. Vilket jag kan förstå för det går ju väldigt snabbt. Men jag tänker att tågresa faktiskt... Det är ju också en liten upplevelse att åka tåg. Liksom. Och till Budapest till exempel. Då, det tar 20 timmar ungefär. Och man åker ett dagtåg och ett nattåg. Så man sover ju då liksom halva den här restiden nästan. Beroende på hur länge man kan sova. Men jag kan sova 10 timmar. Så då åker man ja, vi åker från Lund 7 på morgonen, är framme i Berlin klockan 2 på eftermiddagen. Så får man lite middag och lite så i Berlin. Och sen går man på tåget och så sover man och så vaknar man upp i Budapest.
Men jag har liksom fått för mig att många av nattågen är borttagna i Europa. Men det är ett nattåg som fortfarande finns då helt enkelt.
Mm, mellan Budapest och Berlin så går det ett. Men det jag tror är borta är ett från Malmö till Berlin, har det väl gått innan. Exakt. Men det tror jag, nu måste och man även, åka det på dagen.
Även Malmö-Amsterdam har ju funnits.
Ja, okej. Okay.
Mm. Eller Köpenhamn.
Men Malmö-Berlin tar bara 8 timmar. Alltså det är också sjukt. Det kan man ju faktiskt åka även alltså, på dagen. Liksom. Men det som jag tänkte tipsa om är också att om man nu är sugen på att åka tåg så finns det ju, man kan ju åka Interrail och det tror jag kan vara ganska bra om man är under 26 för då är det ganska billigt. Men är man över 26 så är det ganska dyrt. Och vi ringde till en resebyrå och de gav oss förslag på så här dubbelt så högt pris än vad vi sen lyckades boka genom att gå in på tyskabahn.de. Mm. Leta upp alla resorna. Även där kunde man boka vissa av tågen. Men sen kunde man också se exakt vilka tågbolag det var. Så då kunde man gå till den hemsidan och sen boka dem där. Och då tror jag det kostar 1,6 tror jag att åka fram och tillbaka.
Det är superbra ju.
Mm. Så att, det är ett litet tips om du vill göra ett lite mer hållbart resande nu under julledigheten. I förra veckan kom det larmrapporter om att Arktis uppnådde en temperatur som låg 20 grader över det normala. Samtidigt så har temperaturen över östra Asien varit rekordkalla. Man pratade om en destabilisering i klimatsystemet. Men är det så att vi har börjat närma oss någon form av tipping point i arktisk klimat? Eller, och kan vi i så fall stoppa det här? Och vad händer egentligen? Och samtidigt så släppte ju Stockholm Resilience Center en rapport som heter En Resilience Assessment för Arktis. Och du har kollat lite på den, Ellen. Vad säger du?
Ja, alltså det som deras rapport konstaterar, eller de har gjort någon slags sammanställning av liksom massa existerande litteratur och försökt innefatta inte bara då de här klimataspekterna som du pratar om här med temperatur och smältande isar och sådär, utan de har även inkluderat någon typ av social hållbarhet kring liksom, ja, städer och människor som bor där och hur är det att bo där. Livelihood, vad heter det på svenska?
ja, vad man ja, men det tycker jag är ganska intressant med rapporten, just att de har tagit med, för jag tänker ju inte, när jag tänker Arktis så tänker jag inte människor, jag tänker ju is.
Ja,
tänker du människor?
Alltså lite sådär med Nordiska rådet att de är på Grönland och sånt, men inte så mycket ju, men liksom så kanske man, men liksom ur ett globalt klimatperspektiv så är det ju såklart isande, liksom smältande isar och som är liksom det alarmerande. Sen är det ju jättetragiskt att det finns så mycket liksom alkoholism och misär i de här småsamhällena liksom.
Jo, men det är väl ett annat, det har väl inte med klimatet att göra, tänker jag.
Nej, nej, visst. Nej. Nej, visst. Det är mycket mer det här med liksom förändrade fångst.
Ja, precis. För jag, en av mina föreläsare på det masterprogrammet där, som jag läser på Stockholm Resilience Center, hon hade varit med och skrivit någon av delarna i den här rapporten. Och hon sa ju just det att hennes delar handlar mycket om att liksom, de har åkt ut till lokalbefolkningen då, i de här olika små samhällen i Arktis. Och där man har märkt att liksom, man har kollat på deras kapacitet att anpassa till sig till ett förändrat klimat. Och jag tyckte också var lite intressant, för att prata om att det fanns planer på att kanske koppla ihop de här samhällena med de små önationerna som liksom två olika grupper som är väldigt starkt och ganska snart också blir påverkade av klimatet, klimatförändringarna. För det är ju så att Arktis har tydligen varit 3 grader varmare än normalt de senaste liksom, vad är det? Årtionden eller... Ja, och att liksom om det är 2 grader global uppvärmning så blir det 5 grader på Arktis. Så de kommer ju påverka snabbare än vad vi kommer göra här. Plus att de är mycket mer beroende på av naturen i de små samhällena liksom.
Men det är jätteintressant att göra den typen av koppling. För de små önationerna har ju verkligen, alltså de är mycket fler människor. Men, eller antar jag här nu, lite raljant, men det tror jag.
Ja,
det
skulle jag också
De har ju verkligen gjort sin röst hörd i klimatfrågan liksom. Mm. Och det vore jätteintressant då om man sammankopplade med ytterligare en liksom utsatt människogrupp som också lever nära naturen och blir väldigt drabbade. Att det blir liksom en ännu starkare röst, tänker jag mig. Att det är inte liksom, inom situationen här nu då, bara önationerna som är extremt utsatta, utan även andra människor som lever i andra klimatområden.
Precis, det blir ju liksom minoriteter som går samman, och det tror jag ändå är ett ganska effektivt sätt. För det är ju, annars blir man ju väldigt få, och så är ju de här stora länderna är ju väldigt många liksom. Men ja, jag vet inte riktigt. För det som den handlar om är ju väldigt mycket också att man är rädd i Arktis att de ska nå en sån här tipping point, som man kallar det för. Ett liksom, point of no return. Men det är inte no return, men det är ju ett ställe där man skiftar från en regim till en annan. Och Arktis har ju många såna här feedbackprocesser, som man kallar det, som till exempel håller det kallt. Som det klassiska exemplet är att isen är vit, solen reflekteras och då blir det kallare, så den har en kylande effekt. När isen smälter eller bara blir tunnare så blir den mörkare, och då kan den också absorbera mer värme och så blir det varmare. Och man är rädd för att när det värms lite så kan de här feedbackprocesserna öka liksom uppvärmningen och få det att inte, och så smälter permafrosten och så kommer det metangas ut och då värms det ytterligare. Så man, det är väl det som den här, en del av rapporten handlar också om, olika sådana här tipping points i Arktis där man kan misstänka att det har skett eller kommer ske ett regimskifte till en annan typ av klimatsystem. Och då är man ju rädd att effekten av en ganska liten värmning blir mycket större än vad den var liksom, om det inte hade varit för alla de här extra processerna. Liksom.
Men och det pratar man ju om i de flesta system. Eller det är ju inte...
Det är inte unikt för Arktis.
Nej, nej, men nej. Det är jätteverkligen tydligt där. Jag tyckte också att det var intressant det här att prata om infrastruktur, alltså apropå det här med liksom den sociala kopplingen till att klimatet förändras och hur man påverkas av det, så handlar ju inte... Alltså det handlar delvis om vatten och färskvatten, förändringar i färskvatten och hur djuren rör sig och sånt. Men det som de pratade om också var liksom hur infrastrukturen är byggd såklart på permafrosten eller på marken. Mm. Och nu om permafrosten förändras eller smälts så förstörs infrastrukturen. Så då blir man helt plötsligt om möjligt ännu mer isolerad än vad man redan var. Så att det är en väg som går någonstans.
Mm.
Eller en flygplats som på något sätt blir dysfunktionell. Liksom. Mm.
Ja, för man är ju helt beroende av att isen ligger ju alltid. Den har ju alltid legat, liksom. Ja. Men jag tyckte också det var så här, det var någonstans jag läste en artikel om att det finns något som man nu kallar för utrotningsturism. Som är ja, så sjukt.
Alltså på människor eller
på Nej, på liksom att det går kryssningsfartyg från USA till Arktis nu när man kan gå igenom, passera på sommaren. Som liksom är någon form av så här, det här kommer inte finnas kvar så länge, nu ser vi det liksom.
Men så gör väl många med stora barriärer. Du vet, jag har en kollega på jobbet som åkte med till stora barriärer med sina döttrar och bara, ja, de sysslar med dykning och sånt mycket i familjen och så bara... Ja, vi vill att våra barn ska se det här.
Mm.
För det är inte säkert att de kan resa hit när de är 25. Liksom.
Nej. Och det blir ju extra sjukt när man tänker att den där flygresan också förstör för barriärrevet. Liksom. Men det är ju också, ja, och Arktis är ju, alltså det är ju många saker som är intressant med Arktis också. Det är liksom nya politiska läget som blir när isen öppnar upp sig och man kan få fram oljan. Och liksom att det är ju också det som är, som min professor då sa var intressant, att det är just de här jätte liksom urbefolkningarna som lever med naturen och så är de så här jättestora multinationella liksom fartygsföretagen, dels de som bara kör last och de som vill borra efter olja liksom. Så det är en väldigt intressant mix av människor som på något sätt ska liksom, som verkar i det här jätteisolerade området.
Ja, man får helt enkelt hoppas att den här rapporten kan bidra till att det här samarbetet blir bättre och att befolkningen inte drabbas så hårt av klimatförändringarna. Förslag på en svensk flygskatt. Flygskattutredningen är klar och har lagt fram ett förslag om att införa en flygskatt för alla flygningar som avgår från Sverige. Syftet med skatten är att klimatpåverkan från flyget ska minska och förslaget består av tre olika steg. Så beroende på hur långt man flyger så får man betala olika i skatt. Inom Sverige och Europa är det 80 kronor. Utanför Europa, lite halvlångt, så är det nästan 300. Och om man ska långt bort så är det strax över 400 kronor. Och utredningen har också uppskattat att effekten av det här resandet, eller av den här skatten, är att resandet kommer minska någonstans mellan 1-5% beroende på de olika sträckorna.
Och det är, men det är inte minskar totalt, utan det är att ökningen kommer minska. Som jag förstod, att det kommer ändå öka flygandet.
Ja.
Men ökningen kommer inte vara lika mycket som det annars skulle varit.
Det blir ändå någon slags miljövinst då.
Ja.
Och man uppskattar att det skulle innebära nästan 2 miljarder till statskassan.
Pengar! Nej, jag tycker
och det här förslaget har ju stött på... Ja, det har blivit en himla debatt helt enkelt.
Det kan man verkligen säga att det har. Jag tyckte att det var väldigt intressant som en ledare på... Expressen sa, Patrik Kronqvist tror jag han heter, att vi har i Sverige två stycken debatter om klimatet. En teoretisk och en praktisk. Och den teoretiska, den är så här, vi hatar Donald Trump för han är klimatskeptiker. Hur i helvete kan man tro att att vi inte påverkar klimatet? Och den andra är den praktiska som säger, vi ska inte ha någon skatt på flyg. Exempelvis. Och andra miljöåtgärder. Det tyckte jag var väldigt... Jag tyckte verkligen det var så här... Det är en väldigt intressant liksom, analys av problemet. Liksom. Att vi är så tvåtydiga.
Ja, det så är det verkligen. Och de andra motargumenten som finns... Eller det här är inget motargument då. Men motargumenten som finns har kommit från Alliansen och Sverigedemokraterna. Och de säger att det kommer slå mot jobben och företagandet och landsbygden. Och det är också en hel del människor i till exempel Luleå som protesterar mot det här förslaget.
Ja.
För att då tolkar jag det, eller blir det dyrare att flyga från Luleå till Stockholm. Eller från överhuvudtaget norra Sverige till Stockholm.
Ja, precis. Jag tror Magdalena Andersson, finansministern, hon svarar ju på det genom att säga att det faktiskt kommer vara stockholmarna som betalar det mesta. För det är de som flyger mest då, så det är de som kommer betala mest för det här. Så för enligt henne var det liksom bra fördelningspolitiskt för att det är Stockholm som betalar. Men jag förstår verkligen att det är viktigt för kommunerna i norr. Och det är väl inte helt omöjligt att tänka sig att man skulle lägga på extra för flygresor från södra delen av Sverige och mindre för dem i norr. Jag vet inte om det finns möjlighet att göra en sån. Det säger inte det här förslaget, men jag tänker att det känns inte helt omöjligt.
Jag tycker också att det finns ju liksom jättemycket människor som jag har förstått det som dagspendlar mellan liksom Stockholm och norra Sverige i olika riktningar liksom. Och jag tycker inte att det är fel att de personerna drabbas av en skatt som gör att det blir mindre gynnsamt att göra det. För att, alltså det är som du säger med det här praktiskt, klart att, alltså, vem är jag att säga att någon ska liksom få betala mer för något? Men på något sätt, om man ska göra en fördelningspolitik för att det långsiktiga målet ska bli ett Sverige med ett hållbart transportsystem och med mindre utsläpp, så kan vi inte ha massa människor som dagspendlar med flyget.
Nej, det går inte.
Alltså, så här, det är inte en mänsklig rättighet liksom.
Nej, det är faktiskt helt sant.
Så här, visst, man ska kunna bo på landsbygden.
Ja, men det, och då får
men
man
det
fixa
innebär
det
inte samma sak som att man ska kunna alltid oavsett flyga till Stockholm.
Och att kunna bo att kunna bo på landsbygden handlar ju om någonting annat än att man ska kunna jobba i Stockholm och bo i Luleå. Mm. Men det finns ju sjuka grejer. Alltså det här har ju inte riktigt med miljö, men det har med flygande att göra. En kompis till mig som är uppe från Sorsele i liksom, ja, norra Norrland.
Vindkraftsmotståndskommunen
som vi kommer ihåg den som. Hans syster jobbar som på boende för ensamkommande, tror jag. Och där hade hon är liksom socionom. Och då när de flyttar personer till Stockholm, då har hon fortfarande ansvar för dem. Så hon måste flyga ner för att göra delar av sitt jobb. För att ansvaret inte flyttar över. Det låter ju så extremt märkligt, och det är det jag tänker, att vi har ett system där det är så billigt att flyga att det kan på något sätt löna sig. Och det är ju skitjobbigt. Och man, alltså, det är väl ingen som vill det, tänker jag. Alltså det är inte kul att åka till Stockholm och jobba. Alltså jag vet inte, det blir ju lite att om man har ett system där det är så billigt att transportera sig, så blir ju transporten också väldigt onödiga. Och jag tror inte heller att vi människor mår bra av att åka runt så där himla mycket hela tiden. Bara en personlig utläggning. det kanske inte är allmängiltigt, men ja.
Ja, men absolut. Och jag tycker också att infrastrukturministern Anna Johansson sa en jättebra grej om att så här, ja, men vi ska ställa om transportsektorn. Det finns det här målet med en fossilfri fordonsflotta som i och för sig bara gäller vägburen trafik. Men man kan ju anta att den typen av... Alltså att man börjar på vägen och så kanske man går till luften och havet så småningom. Och i den omställningen, och för att liksom minska utsläppen, så behövs det åtgärder. Och en bra åtgärd är att prissätta koldioxidutsläpp.
Ja.
Och det här är någon slags schablon över att prissätta koldioxidutsläpp. Alltså att så här... Jag har också, precis som den här ledarskribenten då, som du beskrev, liksom svårt att förstå provokationen i det här. Det här är liksom ett transportmedel som är helt befriat från att betala för sina utgifter. Och så finns det i miljöbalken till exempel, Sveriges miljölagstiftning, att utsläpparen ska betala. Och då blir det liksom...
Mm.
Ja, nej, men de här principerna är inte liksom... Jag vet inte. Men, och ett annat argument som har kommit upp mot det här då, för det är ju på remiss nu, så det är inte ett lagt förslag, utan det är ett förslag som ska få input. Och det är att det vore mycket bättre med en internationell lösning för det här.
Mm, det är ju lätt att alltid säga det.
Ja, och det är väl klart att det är det liksom.
Ja, precis.
Men det betyder inte att det här förslaget är dåligt.
Nej, men det är ju så här som att man säger, ja, men vore det inte bättre om bara alla slutar kriga överallt? Och man bara, ja, jo, det är klart det vore bra. Det är inte liksom.
Löser du det så?
Ja, men då löser jag det så blir det bra sen. Nej, nej, jag håller helt med dig. Sen finns det ju andra saker som liksom, ja, men kommer folk flyga från Kastrup istället? Och liksom, men det är klart att till början kommer det kanske vara så. Men jag tror att Danmark kommer säkert också införa en skatt på flygning i sinom tid. Det hoppas jag verkligen. Och andra grejer är liksom, ja, men hur mycket... att vägtrafiken kommer ta ganska stor del av de här som skulle åka med flyget skulle då istället åka bil. Men det är klart att lägger du alla de här skattepengarna på att rusta upp infrastrukturen för tåg så kanske tåg kommer bli ett mycket bättre alternativ även från de norra regionerna. Att du kanske kan ha jättebra nattåg eller du kanske kan, alltså det finns ju många saker som läggs ner nu inom tågtrafiken som kanske hade kunnat återupptas om flyget inte är så himla billigt. Liksom.
Ja men exakt, jag tycker att man kan se det som en typ av grön skatteväxling. Liksom. Att man ska betala skatt för sånt som inte är bra för oss eller naturen. Och så ska det vara kanske mindre skatt då på sånt som är mer gynnsamt. Liksom.
Ja, nej, jag tycker också det är rimligt. För det är samma som när jag åker till Budapest nu. Det hade ju kostat mindre att flyga förstås. Liksom. Mm. Och det är ju inte rimligt att det är så.
Nej, verkligen. Men, och jag tycker att det finns så mycket... Det är en annan aspekt av det här som jag tycker är intressant. Det är det här med om... alltså handlar den här skatten verkligen om att... man måste minska flygandet. Alltså jag menar, jag förstår att man måste minska flygandet. Men det här införandet av skatten, är det verkligen ett medel för att minska flygandet? Eller är det ett medel för att i någon mån ekonomiskt kompensera för den förstör, alltså de utsläpp man gör? För det är två lite olika grejer tycker jag.
Mm. Ja, och jag tänker att det är säkert delar av båda. Men sen också att det ändå också jämnar ut konkurrensen. Att du har, alltså, just eftersom det är snedvriden konkurrens nu, så även om kanske själva skatten per se kanske inte kommer minska flygandet så himla mycket, så kanske de investeringar som istället kan göras på järnvägen gör att konkurrenskraften för järnvägen blir högre och då på lång sikt kanske du kan få systemet då, ja, ett litet regimskifte i hur vi reser.
Men jag tycker också att det, är en, att det finns en tankevurpa kring det här med priserna på biljetterna. SVT tror jag det var, hade gjort en jämförelse där de hade kollat på att resa Luleå-Stockholm tror jag att det var. Och så kostade flygbiljetten 450 och tågbiljetten 500. Och då skulle den här skatten på 80 kronor göra så att de blev ungefär likvärdigt dyra.
Mm.
Men jag menar, nu har jag inte varit på Luleå flygplats då, men i alla fall om man kommer till någon av flygplatserna i Stockholm så måste man ju sen också betala en transport in till stan.
Mm.
Och förmodligen betalar man en transport ut till flygplatsen i Luleå också. Så att, och det är ytterligare 200 spänn.
Ja.
Och de är inte med.
Men vad, du menar att i deras beräkning att de säger att det här kommer inte hjälpa för att...
Nej, nej, men jag bara menar att prisskillnaden är större. Så man kan inte bara jämföra ett tågbiljettpris med ett flygbiljettpris.
Nej.
Det är inte bara det som kostar i resandet.
Nej.
Alltså i båda fallen kommer man kanske att, inte vet jag, om man har otur kanske man köper en flaska vatten eller... man kanske köper liksom mat eller men det finns kostnader som är med att resa liksom.
Mm.
Men alltså det här med transporten ut till flygplatsen är också en kostnad. Om man nu är på såna här 500 kronors biljetter,
ja,
så är ju 200 kronor transport till och från flygplatsen ändå en om man
sen
nu tror att
den
här typen av ekonomiska
till Bromma flygplats då. Då är det ju ganska nära. Men det hade ju inte, mig personligen så hade det inte gjort så mycket av det. Får man
nej,
säga så.
Ja.
Nej, men det verkar i alla fall som att många vill ju också att man ska typ spendera de här pengarna på att utveckla biobränsle istället för flyget och så vidare. Men jag tycker att det också känns lite så här, måste vi bara göra en sak? Alltså det finns väl ingenting som säger att man inte kan satsa på biobränsle och ha en skatt på flyg. Det är väl inte två saker som liksom går emot varandra. Nej, så jag känner i alla fall att jag är för den här skatten och jag tror att Ellen håller med mig. Kanske så att den till och med skulle varit lite högre, men det, vi hoppas på det i framtiden. Och så hoppas vi att det ger effekt och att tåget kanske blir ytterligare lite mer konkurrenskraftigt i framtiden. Nu börjar 2016 lida mot sitt slut och vi väntar på ett nytt miljöår. Men först tänkte vi prata lite om våra favoritgrejer som har hänt här under året som vi har sänt podd.
Ja, jag har tre snabba här kan man säga. Dels så är det ju såklart ratificeringen av Parisavtalet som ju gick rekordsnabbt och med ändå den förvånande och glädjande nyheten att Kina och USA tog lead på att signera den. Min andra är energiöverenskommelsen som vi ju gjorde ett helt avsnitt om.
Den var mycket bra.
Överenskommelsen eller podden. Ja, flertalet regeringspartier kom överens om att man ska ha en 100% förnybar elproduktion i 2040. Men ja, med den tvetydigheten att det inte är ett stoppdatum för kärnkraften. Och sen avslutar jag med en lite deppig nyhet kanske, eller konstaterande att den genomsnittliga halten av koldioxid i atmosfären nu har överstigit 400 ppm som liksom en baslinje. Så inte bara att det har kommit toppar över det, utan nu understiger vi aldrig det, utan nu lever vi på en planet med över 400 ppm koldioxid i atmosfären.
Jag kände jag bara hur kraften rann ur mig lite där med den sista nyheten. Ja, och det har ju också varit de varmaste 5 åren nu, va? Mellan 2011 och 2015. Och nu har vi lite rekord med El Niño och allt möjligt. Så att det är inte helt positivt på miljöfronten. Men det är ändå många saker som händer. Och det är ändå väldigt roligt att ändå få vara med i den här, liksom, alltså observera den här utvecklingen, tycker jag.
Ja.
Men jag, när jag tänker tillbaka så... ratificeringen är ju en given i och för sig. Men jag tänkte också lite på när vi pratade om fiske. En gång.
När räkan hade...
Räkan, ja. Ja. För ganska länge sedan.
Grönlistad.
Precis.
I våras någon gång, va?
Mm. Och då fick ju Ellen ett samtal från en räkfiskare som var verksam i Danmark som tyckte att vi hade rapporterat helt fel. Och det var ändå sådana händelser som satt sig lite hos mig för att lite som en ödmjukhet över hur mycket man kan tro sig veta, men hur mycket olika sanningar det faktiskt finns. Och det tänker jag är en ganska viktig sak att komma ihåg också när man jobbar med miljöarbete, att även om det är helt självklart för oss att klimatförändringarna finns, så är det vissa som inte tror på det. Och även om det är svårt att förstå, så tror jag ändå att det måste finnas en viss ödmjukhet också i att man kommer från olika platser. Och det tror jag den här fiskenyheten, den liksom, ja, vi tyckte ju inte att vi sa så farligt, men den här räkfiskaren blev ju ändå väldigt upprörd, så att ja. Och sen tänker jag också mycket på plast. Jag vet att Ellen har sagt någon gång att vi får inte prata mer om plast nu, för att det går liksom inte mer. Men det har ju varit väldigt mycket plast. Det har varit mycket med mikroplaster, det har varit plastpåsar. Nu så har de ju börjat med att fundera på om man ska ha pant på plastpåsarna. Vad mer har vi pratat om plast? Det känns som att det bara har varit...
Det var någonting med bestick också, va? Och
just det,
Frankrike och olika lagar
och liksom överenskommelser. Så det har ju lite varit plastens år också, kan man säga.
Och vi har pratat om plastfri november, såklart.
Och plastfri november som Ellen nu har överlevt. Det är också, ja, det var länge du fick leva utan plast. Men det har ju i alla fall varit ett väldigt roligt år. Och det är ändå, och framförallt eftersom vi ratificerade klimatavtalet, så känns det ändå som man ändå lämnar med en lite positiv känsla, även om vi blickar framåt till lite orosmoln och annat.
Ja, först rent klimatmässigt så är det ju COP23 nästa år. Som, det är lite lustigt för det arrangeras av Fiji, men det kommer att ske i Tyskland, i Bonn. För de har inte liksom några konferensanläggningar att hålla det på. Så det kommer ske på FNs sån här miljökvarter där i Bonn. Ja. Men det ska bli spännande att se om liksom all den här vinden som på något sätt finns i COP och FNs klimatarbete kommer fortsätta lika starkt som det verkligen har gjort det här året. Och sen en annan grej ur europeiskt perspektiv är alla valen som kommer upp. Att det är val både i Tyskland och Frankrike. Ja, och hur det kommer att liksom avspeglas av allt som har hänt både i Europa och i världen den senaste tiden. Men man kan ju hoppas att det får liksom konsekvenser från österrikiska valet till exempel. Eller, jag menar, det finns också ljusglimtar att inspireras av. Med det så tackar Vera och jag för oss för det här året, och vi är väldigt glada att så många av er lyssnar på oss. Och vi kommer tillbaka igen i januari, och med det så återstår bara att önska så här lite tidigt kanske god jul och gott nytt år. Och såklart, vill ni lyssna på oss så finns vi ju i din podcast-app. Och vill du komma i kontakt med oss kan du mejla oss på podd@supermiljöbloggen.se. Hej då!